Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Det här är podden Vidar möter som ges ut av Folkbladet. Programledare är Vidar Andersson som är politisk redaktör med åsikter om det mesta. Upplägget är enkelt. Han bjuder in människor till samtal om politiken, livet och tingen.
Pernilla Dahlgren, välkommen till Vidar möter.
Tack så mycket.
Stort tack för att du ville vara med här. Du är ju rektor på Silverdansens skola.
Ja, det stämmer.
Ja, i Navestad.
Ja, det stämmer också.
Norrköpings numera enda utsatta område på de där listorna som polisen upprättar, eller hur?
Precis så.
Mm. Du har varit rektor här i 5 år.
Ja, snart i 6.
Snart i 6, ja. Ja. Är du från Norrköping?
Nej, egentligen inte. Mm. Jag är... bodde i Finland mina första 6 år.
Jaha.
Och sen så flyttade vi till Linköping.
Ja.
Och sen blev jag en Norrköpingsbo när jag var 10.
Mm. Så där, Finland, Linköping, Norrköping.
Ja,
det är väl en bra kombination.
Ja, ja, det tycker jag.
Hör du har varit lärare länge kanske?
Ja, jag gick ut lärarutbildningen 98.
Mm. Vad har du jobbat i för skolor, områden?
Min första tjänst var på, då hette det Hagebyskolan, den som heter Söderport idag.
Okay.
Mm. Och sen där jobbade jag lite drygt 3 år.
Mm.
Och sen började jag på Oxelbergsskolan.
Just det.
Och där jobbade jag länge.
Ja. Oxelbergsskolan är ganska nära där jag bor.
Okay.
Jag bor på Odalgatan. Så...
ja, men då är det nära.
Ja, ja. Och sen så nappade du på ett rektorsjobb, rekryterad hit.
Ja, jag gick faktiskt medarbetarakademin i Norrköpings kommun. Mm. Och därefter kom jag in på ledarskapsakademin.
Mm.
Och efter det så blev det en rektorstjänst.
Mm.
Och då kände jag att det var ju flera rektorstjänster lediga.
Mm.
Men det här lockade speciellt.
Mm. Vad var det som lockade?
Ja, men det här att det både är fritidshem, förskoleklass, grundskola, särskola... en särskola både med ämnen och ämnesområden.
Mm.
Och så är vi även Norrköpings hörselspår.
Jaha, okej. Okay. Mm. Vad trevligt, jag ska säga för de som inte som lyssnar på det här och inte känner till Norrköping så bra, så Hagebyskolan, det var ju ett annat utsatt område som numera inte är på listan, men som var ett utsatt område.
Ja, då när jag jobbade där så var det där.
Ja.
Mm.
Mm. När du jämför dina 3 erfarenheter, Hagebyskolan, Oxelbergsskolan och nu på Silverdansen i Navestad. Är det mest likt eller är det mycket som skiljer?
Nej, men då det är Hagebyskolan då, som är Söderport nu. Så Söderport och Silverdansen, det är väldigt lika tycker jag.
Mm.
Medan Oxelbergsskolan är ju ett annat upptagningsområde.
Mm. Man kan säga mer vanlig skola, vad ska man säga? Eller?
Ja.
Om man kan säga, eller vad ska man säga? Eller?
Ja, kanske inte så många elever med utländsk bakgrund.
Mm. Men det är det här på Silverdansen, eller?
Ja, det är det.
Mm. I stort sett alla, eller? Eller är det uppblandat?
Det är uppblandat.
Ja.
Vi har ju ett stort upptagningsområde.
Mm.
Vi har ju både här från Ringarna, men även från Ensjön.
Mm.
Så vi har väldigt blandning på våra elever, vilket är väldigt bra.
Om man uttrycks lite slarvigt, villabarn, hyreshusbarn, eller?
Ja, det kan man.
Eller, ja.
Ja,
som man sa förr i tiden.
Ja, precis, ja. Så kan man säga. Ja.
Du, jag har läst någonstans att när du kom hit då, så kände du att du hade uppdraget uttalat då från kommunen.
Ja.
Att resultaten, kunskapsresultaten skulle upp.
Ja,
mm.
Det var väldigt tydligt.
Mm. Mm. Och har det gått bra?
Ja. Jo, men det tycker jag väl att det har.
Mm.
Jo, men det har det väl faktiskt gjort.
Ja.
Mm.
Hur gör man då för att få upp resultaten på en skola?
Nej, men jag tänkte väl då att eftersom jag hade varit lärare så många år att vad är det som ska till då för att ett barn ska nå högre resultat. Och då tänkte jag det att först måste man ju börja med att barnet är här, närvaron. Och sen när de väl kommer till skolan, att man har en bra undervisning och trygga elever.
Mm.
Och då började jag med att tänka att liksom läraren måste ju få undervisa, för liksom, det är ju lärarens kompetens. Och inte hålla på och reda konflikter eller leta efter barn som kanske inte har kommit på morgonen eller så. Så då anställde vi, eller jag, elevcoach.
Mm.
Och det är inte samma sak som elevassistent som många tänker.
Nej.
Utan här jobbar man som elevcoach med att man börjar på morgonen innan barnen kommer och är ute på skolgården och tar emot elever.
Mm.
Och barn som kanske är otrygga första veckan och tycker det är jobbigt att komma in på skolgården, de kan man gå och hämta till och med.
Mm.
Sen vid 7:50 när det ringer in så går man som elevcoach och kollar av sitt arbetslag. Vilka barn har inte kommit? Och då är det elevcoachen som ringer och mejlar, smsar, försöker få tag på vårdnadshavaren.
Mm.
Och lyckas vi inte innan 9:30 så då går vi hem och knackar dörr.
Mm.
Och då gör man det. Elevcoach eller elevcoach skolsköterska eller ta med sig kuratorn. För att se vart det är barnet. Det kan hända någonting på vägen.
Mm.
Så det är deras roll. Och sen är man ute alla raster.
Mm.
För att, och vi har ganska mycket rastvakter ute. Så att elevcoacherna ska gå lite mer fritt. Och sen de andra som rastvaktar har mer fasta platser.
Mm.
Och blir det konflikter, vilket det blir på raster.
Mm.
Så är det elevcoacherna som reder i det.
Mm.
Så att läraren verkligen kan dra igång undervisningen. Med de elever som är på plats. Och som inte har varit i konflikt. Och som har kommit i tid.
Mm.
Det är väl en av åtgärderna vi har gjort.
Det verkar rätt basalt det du säger, att steg ett är att eleverna är här. Var det hög frånvaro, alltså barn som inte var här när du började, att du kände det? Att det var...
Ja, det kände jag. Och dels att man kanske inte var här då. Och sen att man kom för sent och det var inte så viktigt. Och, ja, men lite så... Ja, men otydligt med hur viktigt det är att vara här.
Ja,
att komma i tid, vara med på genomgången och ja, men få sin garanterade undervisningstid.
Mm.
Och jag tänker mycket också, vi pratar mycket om skolplikt, men jag tycker vi borde nämna istället att det är en skolrättighet som barnen har.
Mm.
Att man har rätt att få gå i skolan. Och vi märkte också att ibland kan det vara så att om en elev ofta är borta, att det kanske inte är eleven som inte... vill gå till skolan eller är sjuk, utan kanske vårdnadshavaren som har det jobbigt att få hit eleven för att man själv inte mår bra. Och då tänkte jag att då är det bra om vi har någon som kanske kan hjälpa till med det, som kan, så att eleven kommer hit.
Mm. Ja, det är som ljudmusik i öronen. Jag menar, det här basala, för jag har ju lyssnat ibland på skolforskare och så vidare som säger att det här är ju ingen raketforskning och så vidare. Se till att barnen är i skolan, att det är en trygg stämning, att du har bra lärare.
Mm.
Ja. Jag menar, det är ett hårt jobb, det förstår jag. Men det är inte, man behöver inte vrida sina hjärnceller för mycket för då, eller?
Nej, precis. Och sen så funderar jag mycket på att är det bra... det här kanske inte är så som alla kanske får framgång i, men att eleverna är här, det är självklart. Men jag tänker sen, vår organisation är ju att vi tänkte i alla fall att tvålärarsystem, vi har inte det.
Mm.
Utan vi tänkte istället att vi tar 4 lärare på 3 klasser.
Mm.
Och sen hur man lägger upp sin organisation i sitt arbetslag, det väljer man själv utifrån de lärare som är där.
Mm.
Och då blev det pengar över till elevcoach och... jag har även en kurator på 100% och en logoped på 100.
Mm. Ja, smart. Du känner att du har som rektor här, du har en frihet över din budget. Alltså du kan, man gör ju aldrig som man vill, man är alltid beroende av något. Men ändå, du har stor frihet.
Ja, det har jag, och det är jag jätteglad för.
Mm.
För då, eftersom alla skolor ser olika ut och vi har olika förutsättningar, så tror jag att det är väldigt viktigt att man som rektor får bestämma själv över organisationen utifrån det man tror på i sin egen organisation.
Mm. Hur många barn är det som går på skolan här på Silverdansen?
Ja, jag brukar alltid säga cirka då.
Ja,
eftersom vi har väldigt mycket inflytt och utflytt i ett sånt här område.
Mm.
Men runt 270.
Mm. Diffar mycket, va? Kan det diffa 20-30 eller?
Nej, men det kan i alla fall diffa. Alltså det är olika månader, men man kan ju ha utflytt på 5 barn och så kommer det in 2 eller det är lite olika så. Så att,
och det blir ju orosmoment, kan jag tänka mig, i de klasserna i varje fall, eller på rasterna, just när sådana saker händer hela tiden, eller?
Jo, men det är ju någonting som, det vet man ju när man jobbar här, ja, i det här området, att så är det. Mm. Så det är ju någonting som vi är vana vid. Och det märker jag också på de som jobbar, med mina medarbetare, att antingen så trivs man och då stannar man länge, eller annars så känner man att det här är inget område för mig.
Mm. Det som drabbar många skolor i så här utsatta områden av olika slag runt om i Sverige, det är ju att de svenska eller de så här skötsamma invandrare som har, eller som har hunnit långt och som har etablerat sig, att de väljer bort, att de liksom flyttar eller byter skola eller någonting sånt där, för att det ofta är stökigt och oroligt på de här skolorna. Men du har inte den, du har den motsatta nästan, vad jag har läst i tidningarna.
Ja, men det har vi faktiskt. Vi har inga korridorsbarn, nej, som man kan kalla de här barnen som inte är i klassrummet. Mm. Utan vi jobbar väldigt tydligt med tydliga roller. Och, ja, men som det här att elevcoachen, om någon inte klarar av att vara i klassrummet, så är det ju elevcoachen som hjälper till där. Och vårt mål är hela tiden att vara i klassrummet, att alla ska vara där och få den undervisning man har rätt till.
Mm.
Och vi gör trygghetsenkäter flera gånger per år för att kolla verkligen vart det är barnen tycker att det är otryggt för att kunna motverka det. Så det känns som att vi, men vi jobbar, ja, vi försöker jobba hela tiden med liksom barnkonventionen, värdegrund, trygghet, så att barnen ska känna sig trygga här.
Mm.
Och inte vara oroliga. För det vet vi ju, att barn som är oroliga, de lär sig inte lika bra.
Ja, jag sitter alltså här med Pernilla Dahlgren som är rektor på Silverdansens skola. Och det är i Norrköping. Och det är upp till årskurs 3, är det så?
Ja, på grundskolan.
Ja,
sen har jag ju en särskola som är år 1-6.
Okej, så ser det ut. Och Silverdansen har ju hamnat i rampljuset, eller om man ska säga, genom att en rikstidning, Dagens Nyheter.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Har tagit upp ämnet försvunna barn, alltså barn som försvinner under läsåret och som man inte vet var de är.
Mm.
Eller hur? Och det har varit mycket uppmärksamhet.
Ja, det har det varit.
Ja. Är det här, hur ser du på det? Är det något som också alltid finns i en sån här skola? Eller?
Ja, tyvärr så är det ju så. Under mina snart 6 år så har ju det sett ut så varje år.
Mm.
Och dels så försvinner det ju barn eller blir bortförda. Dels efter lov kan det vara, men det kan ju även ske under terminens gång.
Mm. Ja, vad jag förstod så var det ett barn som hade försvunnit nu efter höstlovet i år, eller?
Ja, det stämmer.
Ja. Och innan dess så var det 7 barn som under det här läsåret, eller?
Ja, som vi inte fick tag på efter, eller efter sommarlovet. Mm. Mm, det stämmer.
Vad har ni för verktyg för att försöka och få tag på barnen, alltså utöver att knacka på, jag menar, de är uppenbart inte hemma, de är inte där, vad kan man göra då? Vad finns det för legala möjligheter för skolan, för samhället då?
Det vi gör är ju att om det är någon som, det kan ju vara någon som öppnar och säger att ja, men familjen är, eller mamma och barn är någonstans, då försöker vi få tag på dem för att verkligen så långt det är möjligt för att kolla vart är barnet. Men även som nu, vi hade ett par barn som fick indikationer på att de skulle börja, hade flyttat till England med sina familjer och skulle börja studera där. Då ringer vi till de skolorna. Så vi försöker få tag på, direkt vi får en uppgift om att barnet är någonstans, så försöker vi ju kontakta och få tag på skolor och sådär. Men som sagt då, nu har vi 8 barn vi inte har fått tag på.
Som ni inte vet var de är, men är familjerna borta också eller?
Nej, det här är barn som är borta själva. Mm. De flesta av dem.
Mm. Och ni förmodar eller antar då, det brukar vara så att de är i hemländerna, eller?
Ja, det är det vi får till oss att de är. Mm. Så. Sen är det svårt för oss att kolla vidare. Men vi försöker så långt vi kan i alla fall. Gör vi.
Men är det svenska medborgare eller spelar det någon roll egentligen? Eller?
Nej, men jag tänker om ett barn är borta så är ju ett barn borta. Och man har ju rätt till sin skolgång.
Ja.
Och i de här tidiga åren så är det extra viktigt med att man får sin... de basala kunskaperna och de grundläggande kunskaperna i de olika ämnena. För vi har ju barn som kommer tillbaka efter kortare tid eller längre tid. Och då kanske man inte pratar lika bra svenska eller man har tappat väldigt mycket kunskap och även det sociala sammanhanget som man får i en klass. Sen försöker vi självklart på föräldramöten och utvecklingssamtal och sådär att prata om den här frågan, hur viktigt det är att framförallt på föräldramötet att, eller föräldramötena att det är viktigt att gå i skolan. Vi vet att det är en framgångsfaktor senare i livet att man har klarat av sin skolgång och fått välja den gymnasieutbildning man vill och en framtidstro.
Känner du att du som rektor här på skolan att du har, har stöd av det omgivande samhället, tänker jag, socialtjänst, polis eller lagar eller någonting sånt där? Jag menar, som du säger, vi talar om skolrättighet, men i grunden finns också en plikt. Alltså, det finns ju faktiskt, och det måste ju betyda någonting också, om man ska stå på barnens sida.
Precis, det är där vi...
Ja, eller hur?
Ja, men det är det här man gör. Det, det är barnets sida som vi står på. Ja, det är därför jag lyft frågan, för jag känner att det får inte hända fler barn.
Nej.
Men jag tror att det är viktigt att vi får till ett samarbete och en samverkan mellan olika myndigheter. För även om vi har bra rutiner på utbildningskontoret kring och riktlinjer hur vi ska göra när barn försvinner, så måste vi ju någonstans samverka om att de inte försvinner med övriga myndigheter.
Ja. Ja, ibland känns det så, inte för att bli cynisk någonting sånt där, men ibland är det väldigt lätt att skriva på barnkonventioner och skicka upp ballonger och hurra vad vi är bra. Men sen när det verkligen gäller att stå på barnens sida, då är det inte så noga tydligen.
Nej,
ibland. Det känns så faktiskt.
Jo, men jag kan, men jag kan dela din känsla faktiskt. Den kan jag göra.
Hur har du det med medarbetare? Det talas ju ofta om att det kan vara svårt att få behöriga lärare till skolor som har lite tufft. Hur är ditt läge?
Nej, men jag har... alla mina lärare är behöriga. Förutom två lärare som har kvar sina exjobb men de har gått lärarutbildningen. Och jag har en stor andel behöriga fritidspedagoger. Och alla mina förskollärare är behöriga också. Och sen har jag två specialpedagoger och en speciallärare också. Och kurator och logoped.
Men så du är ganska välbesatt då, kan man säga, med duktiga medarbetare.
Ja, det är jag. Jag har den förmånen och den turen faktiskt att de stannar kvar och är utbildade. Så det är jag jätteglad över.
Men det blir ju så en positiv spiral. Man hör talas om skolan, att det är en bra rektor där, de satsar, eller förstår du? Ja, visst. Och det blir som en magnet på bra lärare också, kan jag tänka mig.
Ja, men jag har jättebra pedagoger. Jag är jättestolt över mina medarbetare. De gör ett fantastiskt jobb. Vilket jag vill att de ska känna med. Så vi försöker fira när det går att fira och man försöker uppmärksamma sina medarbetare så ofta man kan. För det är de som är navet, kan man säga. Men vi ser oss själva som ett team eller pussel, och alla pusselbitar behövs ju. Så alla professioner behövs, men vi har olika uppdrag, olika roller.
Är det svårt att få med föräldrarna i verksamheten? Eller du kanske inte vill ha med dem så mycket? Eller, jag menar, eller...
Jo, men vårdnadshavarna är jätteviktiga.
Ja, ja.
Sen har ju pandemin satt lite käppar i hjulet för olika möten. Men även under pandemin så hade vi vårdnadshavarmöten när vi kände att det gynnade barnet. För vi tror på fysiska möten. Det är mycket viktigare att ha ett fysiskt möte än, och mer gynnsamt än att ha ett telefonmöte eller via datorn. Så vi är glada för nu att det börjar öppna upp lite. För att får man med sig vårdnadshavarna och de förstår vikten av skolan och det här, så är det jättemycket vunnet. Mm. För det är ju, barnet är ju det bästa de har. Och vi måste ju samarbeta, tänker jag.
Mm. Du sa att ditt grundläggande uppdrag var när du kom hit där för nästan 6 år sedan. Det var att få upp kunskapsresultaten.
Ja.
Och det går åt rätt håll, sa du. Men hur mäter man det? Är det nationella prov eller era egna bedömningar? För inga betygen på barnen som...
Nej,
inte i grundskolan i varje fall.
Inte i grundskolan, men i särskolan får man ju betyg i år 6.
Just.
Men nej, utan det är ju nationella prov. Mm. Och sen gör vi ju screeningar hela tiden.
Ja.
Vi tror ju på tidiga insatser.
Mm.
Så vi screenar barnen direkt när de kommer i F-klass.
Och screenar, menar du mäter vad kan de och vad kan
de
inte?
Ja, precis. Mm. Och det är ju samma personer som gör det, så att det inte, så det blir objektivt.
Mm. Ja, vad bra.
Och utifrån det sen så fördelar vi, så har vi som ett resursteam. Och så fördelar vi resurserna efter det barnen behöver.
Mm.
Så vi tänker inte att man måste vara exakt lika många i varje arbetslag, utan det handlar ju om elevernas behov.
Mm.
Och vi tänker att hittar vi redan eleverna i F-klass, de som är, och vi stoppar in stödinsatser redan där, så det är mycket vunnet inför år 1.
Mm. Absolut, så då... Du håller inte så strikt på årskurser och sådär om man går i F-klass eller 1, 2, 3, utan det handlar om hur de har svarat på era screeningar, vad man behöver.
Ja, så träffas vi i resursteamet och fördelar att om du jobbar med de här eleverna nu och så jobbar nästa person med dem där. Och sen så följer vi upp efter några veckor för att kolla hur det har gått. Och sen så är det nya elever som får. Så att det är inte samma, vi gör inte en insats på samma barn hela tiden, utan det är elevernas behov som styr insatserna.
Mm. När det gäller försvunna barn, ser du någon tendens där? Blir det färre, blir det fler under de år som du överblickar? Eller är det ungefär samma? Eller händer det någonting där på den fronten?
Ja, men det är ungefär samma, skulle jag säga. Sen självklart kan det skilja från termin eller år. Mm. Så är det ju, men jag tycker ändå att det är ganska konstant.
Mm. Ja, det är en skrämmande utveckling. Man kan tycka att 8 barn är inte så många, men det är 8 människor, 8 livschanser.
Mm.
Och i många fall så har de rest från ett annat land för att få de här livschanserna. Och
sen
så skickar man iväg barnen hem igen. Ja, jag förstår inte hur man tänker faktiskt.
Nej, och jag vill ju så gärna att barnet ska få vara kvar här förstås.
Ja.
Och få sin utbildning och vara med sina kompisar. Och...
Mm. Ja, visst. Ska man ha en framtid i Sverige så... Ja, det måste ju vara den bästa vägen naturligtvis.
Ja.
Och försöka rota sig.
Framförallt skolan vet man ju att den är jätteviktig för ett barn.
Mm. Jag läste en rapport från Försäkringskassan som kom här i maj i år.
Mm.
Där man gjort på eget initiativ en bedömning av hur många barn som är försvunna varje år. Och det är ju, jag vet inte vad som är värst, antalet. Man talar om mellan 6 och 12 000.
Mm.
Det är skrämmande, men också att det är så oprecist. Mellan 6 eller 12 000. Det är en stort mörkertal där som man inte vet egentligen.
Nej.
Och då tänker man ordningsamma Sverige, byråkratiska. Man kan släktforska, hitta uppgifter flera hundra år bakåt i tiden och så vidare. Men här verkar vi inte veta vilka som ens går i skolan. Eller var de är.
Nej.
Eller hur? Det finns mycket att göra.
Ja.
Ja.
Så är det ju.
Ja. Och det är så bra att du och Silverdansen och dina medarbetare sätter fingret på det liksom, på ett så tydligt barnsätt, förstår du vad jag menar?
Alltså
Nej,
men det är ju för barnets skull vi gör det.
Ja.
För jag tänker, om inte vi tar upp den här problematiken, barnet kan ju inte göra det.
Nej.
Utan det är ju vi vuxna som måste göra det, eller vi som är runt barnet.
Mm.
Och jag tror att ska vi få till en förändring så måste vi våga prata om problemet och hjälpas åt för att förhindra att det fortsätter.
Mm. Ja, jag håller helt med det där, för det blir ju ett erkännande av problemen. Om man mörkar problemen, då blir det ännu värre, tänker jag, för de här barnen. Då finns de inte ens, eller man låtsas som om problemen inte finns.
Nej, och så tänker jag med alla bekymmer egentligen, att vi måste våga prata om det som inte fungerar, oavsett vad det handlar om. För om vi inte vågar prata om det så kan vi ju heller inte förändra det som inte fungerar. Så vi måste våga prata utan att beskylla varandra, utan istället samarbeta och hjälpas åt.
Strålande, Pernilla Dahlgren, rektor på Silverdansen. Det får bli slutord i det här. Och stort tack för att du ville vara med i Vidare möte.
Ja, tack själv.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej. Ses samma.
Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.